Hej och hjärtligt välkommen till ett nytt program av Time for Glory. Mitt namn är Tommy Josefsson och här är alltså andra programmet i en liten serie tillsammans med Sven Johansson. Och vi talade lite om hans liv och bakgrund i förra programmet och vi vill fortsätta lite i det här programmet på det temat. Men idag så har vi liksom kommit vidare. Vi har hamnat ute på missionsfältet i Filippinerna. Och det är inte vilket missionsfält som helst, utan det är ju så att många åker ju till Filippinerna. Många har varit där och många har upplevt massa härligt som Gud gör. Och det kan se ut som ett land som Gud liksom sänder in nya missionärer hela tiden. Och det händer en massa saker och det är väldigt öppet. Och då är det lätt att tänka och man kan lätt mötas av liksom att folk tycker, ja, men det är ju så många som är aktiva i Filippinerna så det är väl ingen mening att du också åker dit. Det finns ju mer än nog folk som håller på där nere. Eller att varför resa till Filippinerna? Det finns ju så många andra länder som inte blir missionerade i lika stor utsträckning. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man lyssnar in det som Gud vill. Och på något sätt så är det som Gud förbereder massa troende i Filippinerna för att det kanske ska bli öppet i andra asiatiska länder och de bara kan gå rätt in i dessa asiatiska länder. Och därför så behövs den här tiden av förberedelse. Den här tiden då Gud sänder folk utifrån till att lyfta upp de troende i Filippinerna, hjälpa dem vidare och liksom förbereda dem själva till att faktiskt resa ut som missionärer. Och idag så är det väldigt många filippinare som just reser runt, som kommer hit till Europa och starta nya församlingar i Europa, är ute på gator och torg i Europa och missionerar och förkunna evangeliet tack vare att många härifrån har rest ner till dem och hjälpt dem igång. Så är de nu redo att börja resa ut och börja sprida evangeliet på ett sätt som vi kanske inte har sett förr. Och jag bara tänkte på det vid ett tillfälle jag kom till Oslo. Och i gamla dagar så fanns det alltid någon som stod ute på gatorna där och spelade en gitarr och delade evangeliet, vilket du idag nästan aldrig ser. Men plötsligt i ett litet gatuhörn så står det några underbara filippinska ungdomar med en gitarr och en tamburin och spelar och sjunger och står och delar ut mat till förbipasserande. Och jag må erkänna, jag har inte sett norrmän göra det på år och dag. Det var vanligt i gamla dagar. Men jag har inte sett det på år och dag. Plötsligt så står det en grupp inresta missionärer ifrån Filippinerna och förkunna evangeliet på Oslos gator. Och det är bara en frukt av alla missionärer som har rest ut ifrån Skandinavien dit ner genom alla åren. Nu kommer de tillbaka hit. När vi själva inte är ute på gator och torg. Eller då skickar Gud hit filippinare till att göra jobbet åt oss. Egentligen är det kanske ett dåligt betyg. Men å andra sidan, vi behöver lite uppmuntran vi också. Vi behöver få lite feedback utifrån. Att vi behöver få bli uppmuntrade så att vi också kan bara få gå vidare med allt det Gud har. Och faktum är ju att evangeliet kommer inte från Europa. Evangeliet kommer faktiskt från Israel i Mellanöstern. Och det är där allting startade upp. Och evangeliet det fortsätter från land till land, jorden runt, världsdel efter världsdel. Vi har väckelse i Sydamerika, vi har väckelse i Afrika som utan motstycke människor får uppleva Gud på ett sätt som vi inte ens kan drömma om här i Europa. Men vi drömmer om att få se Guds kraft i Europa igen på ett starkt sätt. Och det upplever vi, det kommer att ske och vi står enträget på. Och emellanåt så gör som jag. Jag reser ner till Sydostasien och fyller på batterierna med att bara få vara i en miljö där det bara är så öppet. Där det är så välkomnande. Och där man bara kan få uppleva att Gud är med på ett väldigt starkt sätt som man kanske inte upplever här i Skandinavien. Men man blir upplivad, man blir uppmuntrad.
Absolut.
Och man verkligen bara pang, man önskar bara verkligen dra med sig den här elden och se samma livlighet också här i Skandinavien. Och jag vet Sven, du brinner ju också för det att få se väckelse i Skandinavien. Men vi pratade just om att efter du hade varit på Java så reste du vidare till Filippinerna efter Guds tilltal.
Ja, det är sant.
Ja. Och berätta, hur var det att komma till Filippinerna?
Det var helt fantastiskt, för att jag hade som sagt bett i flera år och jag hade läst böcker från 50-60-talet och jag undrade, var finns den här gudskraften idag? Och jag var med i församlingar, jag såg hur folk fick cancer och det fick jag inte uppleva på Java.
Nej.
Men den här frustrationen som uppstod där på Java, den ledde till att jag fick ett nytt möte med Herren och han sa att jag har en plan för dig i Filippinerna. Och då hade jag en enda adress.
Yeah.
Den hade jag fått genom en predikantorganisation. Och han heter Romeo Corpus. Och han ledde ett arbete och arbetade med kampanjer och var själv evangelist. Men hade ständigt evangelister komma in till Filippinerna.
Mm.
Han hade även tolkat för Chambak och A.A. Allen.
Yeah.
Så vi talade ungefär samma språk.
Yeah.
Och jag hade läst mycket av de där 50-tals evangelisterna. Och jag hade skickat ett brev till honom och det visade sig att han inte fått det där brevet. Och en vacker dag så stod jag och min fru och vår lilla dotter Rebecca, som då hade hunnit bli ett par år. Vi stod där med våra resväskor i hans trädgård. Och sa, Gud har sagt att vi ska komma till Filippinerna. Har du fått mitt brev? Nej, jag har inte fått något brev, sa han. Men ni är välkomna ändå.
Ja.
Så då började en spännande tid. Vi hade samma intresse, vi talade samma språk. Och han berättade om alla möjliga äventyr, bland annat om med A.A. Allen.
Ja.
Han hade en gång fått en kostym av Allen. De som känner till evangelist Allen, som var mäktigt använd av Gud på 50, 60, 70-talet. Och när han hade den här kostymen på sig då, Romeo, så utförde han blinda fick sin syn. Och det här låter otroligt, men jag har själv sett kostymen. Och, sen blev han lite för tjock, så han passade inte i den här kostymen. Men det var något som präglade vår tjänst då när vi kom igång där. Det var just undertecken. Och det visade sig att jag var inte den enda som hade bett den här bönen, utan det fanns en annan svensk kille som hade gått igenom en liknande process.
Okay.
Och han var på väg till Java och skulle komma dit. Men då höll de på att stänga ner, begränsa missionärerna och massa förbud och islamiska lagar och så vidare. Så jag sa, jag är på väg ifrån Indonesien, så jag rekommenderar att du kommer till Filippinerna. Så några veckor senare så kommer även han och hans familj till Filippinerna, så vi gjorde den här upplevelsen gemensamt. Och då gick det några månader och sen hamnade vi på en sån här kampanj. Och där hade Romeo bjudit in en talare från Kalifornien som hette Bill Baxley. Och han brukade komma varje år. Han var snickare.
Yeah.
Och han sparade ihop pengar. Och så varje år så åkte han till Filippinerna och hade kampanjer.
Yeah.
Och vi åkte till en provins som heter Laguna. Mm. Och det var första gången jag såg en filippinsk kampanj. Och det var något alldeles extra.
Yeah.
De har ju gjutna cementplattformar på alla torg. Yeah. Som vem som helst kan hyra. Och så betalar man en liten slant så får man ström och ljus och allting. Yeah. Och sen har de mycket med musik och elgitarrer och sådär.
Ja.
Och där hade Romeo riggat upp en kampanj och Bill som han hette, han såg ut som en cowboy, han hade den stilen, lite westernstil sådär.
Ja.
Och han predikade och jag var förvånad när jag såg hur många människor som kom och ville bli frälsta. Det var väl i hundratals.
Ja.
Och sen skulle han be för sjuka, och då var det också väldigt många som kom. Och ja, då säger han till Romeo då, du, de där två svenskarna, de kan hjälpa mig att be för sjuka. Och vi var ju unga då, vi var bara lite över 20 ja, år. Men vi var ju på hugget ända tills vi kom fram och så allt vad som var fel på folket. Då fick jag lite panik. Och Bill hade sin bönelinje, och den andra brodern som heter Dennis Jigblad förresten, han hade sin bönelinje, och jag fick också en bönelinje.
Yeah.
Och de började bedja, och jag hörde vittnesbörden. Det var en blind som fick sin syn, det var en döv som hörde, och jag hade inte börjat. Så jag fick lite panik. Gud hjälp mig, hur ska jag nu göra? Så jag gick in i en mörk vrå och bad jag, Gud, nu måste du verkligen hjälpa mig, för det är mycket fel på dem. Och då fick jag det här ordet: det ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Och efter det så förvandlades jag till ett riktigt lejon. För jag gick fram, och där stod en liten pojke. Det visade sig att han var född dövstum, och han var en tiggare pojke. Han hade bara trasor, smutsig, och hade med sig 4-5 kompisar. Och de skojade och verkade väldigt glada. Mm. Så jag frågade tolken, vad är det för fel på den här pojken? Jo, han är född dövstum. Och då frågade jag liksom kompisarna där, tror ni att Jesus kan bota honom? Ja, sa alla. De hade mer tro än jag då. Och så plötsligt så kom jag på att Jesus satte fingrarna i öronen, och så talade han till den döva anden, och så kom anden ut. Och då gjorde jag plötsligt likadant. Jag blev järv, jag satte fingrarna i öronen, talade till dövheten, och till min förvåning så hörde pojken.
Du blev lika förvånad.
Ja, jag hade ju bett om det, va? Men det kom så starkt den kvällen. Jag glömmer aldrig den kvällen. Och den höll ju på, alltså, det var säkert om det var 50 minst personer som vi bad för. Och det var många med reumatism och astma. Andningsproblem var väldigt vanliga. TBC och lemmar som inte kunde rättas ut. Och bara hela det. Alla vi bad för, så långt jag vet. Ja. I alla bönelinjerna. Så det var ju som en dröm. Och ett bönesvar också. Mm. Och när den kvällen var slut så hör jag den här stilla rösten i mitt inre säga: förstår du nu vad jag menar när jag säger att jag är densamme?
Ja.
Och då fick jag möta den här enorma förväntan och den här enorma gudstron som finns på Filippinerna.
Ja.
För det är ju ett katolskt land.
Ja.
Så de tror på Gud, de tror på Jesus, men de är oftast inte då födda på nytt, och de är inte så bekanta med Guds ord.
Mm.
Så vad som hände i mitt liv och i min omgivning, det var att det bröt ut en väckelse, delvis genom våra liv, men genom andra redskap också som Gud skickade. Och den här intensiva väckelseperioden, den höll på för min del i ungefär 1,5 år.
Det bara skedde saker
hela tiden. Skedde hela tiden, och vi predikade på torgen, på gatorna och hemma. Vi blev hembjudna till folk, och under den perioden så hann jag nog se de allra flesta underna förutom döda uppstå. Det har jag inte sett, men jag har sett mycket annat, till och med spetälska arena.
Mm.
Och det var fantastiskt. Jag hoppades att det skulle vara för evigt.
Det gjorde inte riktigt det, men
nej, det gjorde inte det. Men
det blev ändå en livsförvandling för dig, och ja, från har bett och önskat, och jag har verkligen innerligt bönit för att få se Guds kraft i action, och så kommer du dit och blir ställt inför det, och du bara, åh hjälp, vad gör jag nu? Och sen börja handla på Guds ord, och så se att det fungerar. Det måste ju bara vara helt underbart.
Ja, det var fantastiskt, och jag levde helt för dig, och det var det enda liksom som jag fokuserade på. Och vi reste ut och hade vår första kampanj själva, hade vi en stam som är en av de största stammarna i centrala Luzon, huvudön då. Och där fick vi också se Guds kraft slå ner ibland stamfolket. Och första gången jag såg människor falla, det var det första mötet vi hade. Och jag visste knappt hur man inbjöd till frälsning och förbön eller någonting. Så när vi skulle be för folk, då fick jag göra det, och då stängde jag mina ögon och så bad jag att Guds kraft skulle falla. Och när jag öppnade mina ögon så ligger alla i en hög. Och det var helt nytt för mig. Men, ja, sen blev det liksom vardagsmat att folk föll, och sen så kom någon och sa, ja, ni puttar dem liksom. ja, då slutar vi lägga händerna på dem. Och då backar vi en mät och sådär. De följer i alla fall.
De följer i alla fall,
ja. Alltså, då kunde det inte vara vi då. Så att, sen blev jag ombedd att, fantastisk upplevelse. Jag blev ombedd av min sponsor då, Romeo Corpus, att ta hand om ett bibelstudium i villaområdet där vi bodde. Mm. Och min kollega Dennis Giblad, han fick ta hand om ett bibelstudium in i staden, en liten stad, norr om Manila. Så det blev ganska snabbt två nya församlingar.
Yeah.
Och jag fick vara med om att Gud frälste, botade mina grannar. Och ett litet klick på 15 personer växte till ungefär 80 döpta, andedöpta katoliker. Mm. Och alla hade haft minst ett mirakel i sitt liv.
Ja.
Så det var en sån stark andeutgjutelse. Och jag kommer ihåg i början att då bad jag mest liksom långa, avancerade bönor. Sen kom det en dag när jag kände att Herren sa det, tala allenast ett ord.
Ja.
Och då kunde man stå på folk långt bak liksom, fick förbön och Guds kraft kom över dem och de blev friska.
Ja.
Utväxt och försvann. Så det vet jag att Gud kan göra.
Ja. Och det är fantastiskt just det att få bara komma med ett ord.
Ja.
Och Gud griper in. Alltså du har inte ens fått röra vid personen överhuvudtaget. Gud bara griper in. Dels så kan man ju bli lite effektivare än att stå i böneköer i timmarvis.
Ja,
men samtidigt så är det så, det visar verkligen på Guds kraft. Mm. Guds omsorg om människor. Att han behöver egentligen inte bara oss, men han behöver oss bara till att förmedla det där ordet som blir liksom kontaktpunkten på ett sätt. Det blir en kontaktpunkt för att kunna ta emot Guds helande mirakel i sitt liv.
Ja.
Och just att se det här, hur människor är mottagliga. Och starta upp ett litet bibelstudium i hemmet. Och det växte till en hel församling. Det är också fantastiskt att se hur, och det ser man ju hela tiden. Jag var uppringd för någon dag sedan från en broder i USA som berättade om hur en liten, ja, en enkel pastor i södra Filippinerna. För var nu uppe i 8000 hemgrupper som de hade startat.
Fantastiskt. Ja.
Och bara genom att bara finnas. Mm. Bara genom att gå runt och ha de här olika hemgrupperna. Inte en jättestor lokal.
Nej.
Utan koncentrera sig på de här hemgrupperna. Mm. Koncentrera sig på att serva de här husgrupperna runt omkring. Och nu var uppe i 8000 i södra Filippinerna.
Helt otroligt.
Och det är så fantastiskt att se. Och en del av de här grupperna, de kanske inte blir mer än en liten grupp. Andra grupper, de bara fortsätter växa till en liten församling.
Ja, ja.
Och det sker saker och ting. Människor blir helade. Människor blir satt fri. Människor blir frälsta. Det händer saker och ting hela tiden. Och så just den här öppenheten. Att man bjuder in grannarna. Just precis, det här, man bjuder in sina grannar hela tiden. Mm. Och gör dem delaktiga. Du var säkert med om det många gånger när du var ute och reste. Då säger jag, åh, det här var fantastiskt. Kan inte du bara komma hem till oss och ha ett bibelstudium? Du blir hembjuden till folk hela tiden att ha ett bibelstudium.
Precis.
Vet du vad? Det skulle vi börja med här i Skandinavien. När en bra predikant i församlingen så bjuder vi hem honom på en bit mat och ett bibelstudium. Och så bjuder vi in grannarna samtidigt. Precis. Så ska du se, så får du väckelse i ditt hus. Det är egentligen är det nyckeln till den väckelse som är i Filippinerna.
Mm. Mm.
Jag upplevde det, att det var faktiskt en nyckel. Det var det att man tog den här predikanten ut från kyrkan och tog honom hem. Så jag sa, här har du lite mat. Mm. Och det är inte lite mat, det är massor
det är
av god mat. Och sen så säger man, ta med din bibel. Och sen efter man har spist lite så säger jag, ja men nu när vi är samlade här allihopa, kan inte du dela ett ord med oss?
Mm. Mm.
Och så delar man ett ord och så är det någon som vill ha förbön. Och så är det igång.
Mm.
Det är helt fantastiskt. Och det upplevde du skedde hela tiden.
När du talar om det så jag påminner om att det som var det starkaste, det var ju till exempel när vi började det här bibelstudiet, så var det ju en av bröderna som öppnade sitt garage. Och köpte lite enkla stolar och så var det ett öppet avlopp där som vi murade igen.
Ja.
Och sen så tog vi grannen som också var frälst och rev ner en mur emellan och så blev det dubbelgarage. Och så blev det en liten församling. Och det var liksom fullt på mötena och det var ett väldigt pådrag.
Ja.
Och en annan sak som jag upplevde då, det var ju att grannarna kom ju. Och just det här med att våga predika att Jesus är densamme. Och att han gör det han gjorde förr, det vill han göra nu.
Mm.
Vi hade bland annat en granne som hade cancer i äggstockarna. Nej, bröstcancer var det. Och hon kom för förbön, hon hade röntgenplåtar.
Mm.
Hon hade många mindre syster än några större. Och de sa så här efteråt att vi har aldrig hört evangelien på det här sättet förut.
Mm.
Vi förkunnade att Jesus är densamma. Sen bad vi för sjuka. Hon kom tillbaks med nya röntgenplåtar. Och hon var helt fri från cancer.
Wow.
Sen tog hon med sin dotter som hade rheumatoid arthritis, som vi säger på engelska. Händerna svullnar.
Ja.
Jag vet inte vad det heter på svenska. Och hennes man var alkoholist och han var otrogen. Men dottern blev botad, han blev frälst och kom med i församlingen. Och genom det så fick hon med sig en annan syster som hade cancer i äggledarna.
Ja.
Och hon fick förbön och hon blev botad.
Wow.
Och sen hade de en tredje syster som bodde i staden intill.
Yeah.
Och de var hängivna katoliker och var lite skeptiska. Men när de fick höra vad Gud hade gjort så bjöd de hem oss till deras hem.
Yeah.
Och de var businessfolk, de hade en sån här stor rice mill, alltså de hade en stor business. Sen hade hon en syfabrik. Och de ordnade ett möte i deras hem. Alla anställda var med på mötet.
Yeah.
Släkten och familjen var med på mötet. Guds kraft slog ner det här. Och systern till han som ägde huset blev botad från... ögonen var i kors och hon hade tjocka glasögon. Svår ögonåkomma hade hon. Och nästan alla vi bad för den kvällen blev botade. Och det var svåra fall.
Yeah.
Och samtliga gav sitt liv till Jesus.
Wow.
Och det blev ett nytt bibelstudium i det hemmet.
Det blev det, ja.
Och det finns säkert kvar än idag. Och den här systern då som blev helad från det här tillståndet. Hon gifte sig sen med en känd Assemblies of God pingst profil.
Ja, ja,
och hon är verksam idag, är predikant själv idag.
Ja. Och just det där liksom, kom till vårt hem. Kom till oss och liksom äta en bit mat och dela bibelstudium.
Mm.
Det är ett fantastiskt sätt egentligen att evangelisera på. Och just det där, det är faktiskt mycket lättare att ta hem människor till en bit mat än att säga, kan du följa med mig till kyrkan?
Ja, precis. Det.
Så. Alltså det är en väldigt hög tröskel att gå över. Följ med mig till kyrkan.
Mm.
Vi har en väldigt bra predikant där. Mm. Det kan funka ibland. Men om man verkligen träffar en som är riktigt sökande och är liksom halvvägs inne redan.
Ja.
Men det funkar alltid med en bit mat.
Ja, precis.
Det är otroligt vad en bit mat gör mycket.
Mm.
Och så just det att få komma in i ett hem, äta en bit mat, ha gemenskap. Och tala tillsammans och sen naturligt dela Guds ord. Det blir så naturligt alltsammans.
Ja, det är sant.
Och sen så är det ju den här öppenheten som är då helt fenomenal.
Mm. Jag tror att vi ska få se något liknande i Sverige, att folk öppnar upp sina hem och att man samlas i all enkelhet.
Ja. Egentligen är det ju fundamentet. Om du läser i Apostlagärningarna var det de samlades dagligen i hemmen.
Amen.
De samlades dagligen i hemmen till varandra. De umgicks hemma.
Mm.
De hade bibelstudium hemma.
Precis.
Det är väldigt intressant att se. Och de bröt brödet och det hela. Alltså de var tillsammans. De hade gemenskap hemma. De behövde inte jättestora kyrkokatedraler för att träffas. De hade det de behövde. De hade ett hem.
Mm.
De hade ett matbord, de hade
Precis.
Ett vardagsrum eller vad det nu än är man använde för ändamålet. Och jag tror vi ska liksom, för att jag upplever väckelsen i Filippinerna, det bygger just på de här bibelstudierna i hemmen. Och
Precis.
inte minst alla företagare
Mm.
som har bibelstudier
Precis.
först på dagen.
Ja.
Vi kommer fortsätta här i nästa program, det får du bara inte missa. Men dagens program har faktiskt gått mot sitt slut här. Och vi är tillbaka igen på samma tid, samma kanal och samma frekvens och allt det där. Igen med Time for Glory på gensyn.